Du lyssnar till Extermini del 2, Terror, utgiven av Birger Niklasson på Digibook och inläst av författaren själv. Kära lyssnare, denna del skrevs mellan april 2017 och april 2018. Eventuella likheter med verkliga personer är en ren tillfällighet och något jag verkligen försökt undvika. Platser, såväl som byggnader, städer, samhällen, som ren natur har jag ibland gjort om för att passa historiens skeende. Ett särskilt förlåt riktas i detta sammanhang till alla Norrtäljebor. En stad jag bitvis gjort om ganska radikalt. Förlåt. Kapitel 1. Havanna, 13 maj. Manfred såg sig om. Har för mig att vi hade mer ris och makaroner till exempel. Ja, även socker. Ja, vi får ta det sedan, manade Jenny. Men nu tar vi frukost först. Ingen gjorde sig någon brådska. Klockan var bara 6:30 och dagen skulle bli vad den blev ändå. Det viktigaste var, kände de alla tre, att de fick tag i holländskan och fixade utrustningen så att de kunde klara en atlantöverfart. Klockan hade precis passerat 10 när Jim kom tillbaka. Jenny och Manfred var klara med inventeringen och hade skapat listor för både livsmedel och andra saker som de trodde kunde vara bra att ha koll på. Det visade sig att de inte fattade så mycket som de hade befarat. Folk som åkte med dem hade tagit lite basmat som pasta och ris, inte mycket annat. Jim hade inte heller varit sysslolös. I sällskap hade han en ung, blond kvinna, runt 28 års ålder, gissade Jenny. Kunde det vara... Låt mig presentera, sa Jim med glatt leende. Vår skeppare, Laura. Han svepte teatraliskt och med kanske lite typiskt engelsk manér ut med högerhanden mot kvinnan och bugade lätt. Alla hälsade på varandra. Hur kunde du hitta henne så där direkt, frågade Manfred. Jag gick till befälhavaren och han hade redan tidigt i morse sedan soldat för att ta reda på henne. Så hon kom nästan samtidigt som jag. Laura lyssnade med ett halvt öra på förklaringen, men ägnade mest uppmärksamhet åt båten. Hur klarade du dig ifrån ovädret? Jenny var nyfiken, men också mån om att Laura skulle komma in i pratet själv och inte bara stå där och låta Jim bli hennes talesperson. Jag fick en plats i ett av de stora skyddsrummen, så det var inga problem. Får jag ta en titt på båten? Naturligtvis, självklart, svarade de i mun på varandra. Udda namn, sa hon med blick i akten. Berlin 2. Inte vår båt från början, förklarade Manfred. Den ägdes av en tysk man som dog under pandemin. Laura bara nickade och klev ombord. Nu, när hon var där, kändes plötsligt Europa mycket närmare för de tre kamraterna. Efter en stund bad de att få papper och penna och under de närmaste 15 minuterna kröp hon omkring både ut och in i båten. De andra satt tysta och avvaktade hennes dom. För de antog att det var det så skulle komma när hon var klar. Förre ägaren hade ju seglat fram och tillbaka över haven så det borde ju inte behöva känna någon riktig oro för den biten. Men vad hade försvunnit innan de tog hand om båten? Nödvändiga grejer kanske som de inte hade en aning om. När hon var klar satte hon sig med ryggen mot masten och så satt hon en stund och funderade. De tre var nyfikna in till upplösning, men de höll sig lugna och lät henne vara i fred. Jim gick ner och kokade te till dem allihopa, i förhoppning om att det skulle vara på sin plats lagom till hon var klar. Efter något som verkade som en evighet reste hon sig upp, vände sig om och kom akter ut till de andra. Jim stack upp huvudet och frågade hur många som ville ha te. Det ville till hans lättnad allihop ha. Några minuter senare satt de alla fyra med varsin mugg och Laura mönstrade de tre vännerna. Okej, började hon. Båten är mycket bra. En del utrustning behöver vi försöka komplettera. Som tur är har jag ägnat den senaste dryga veckan åt att plocka till mig allt användbart jag kunnat hitta. Så jag tror att vi har det viktigaste. Maten är en annan sak. Även där har jag ett försvarligt förråd. Men vi måste göra en inventering så vi vet säkert att vi klarar minst en månad.